الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا ما شاء الله في فتشت ركويم صحيح تغيب وترهيب هذا الإمام المنذري سمع أقصر الكرانسك الآب الشيخ الباني رحمه الله للجميع ودا في إفرا لكونا يكينا eller började gå igenom kapitlet om att inte fråga, inte tigga och att vara oberoende, självständig, självförsörjande så gott man kan och att om man söker någonting så ska man söka det från Allah Azza wa Jal. Ett väldigt viktigt kapitel och vi har några hadithi kvar i detta kapitel, mashallah. Jag tänkte bara också påminna om att vi kommer be efter inshallah framöver under vintern. Så att det är bra att alla som kommer, kommer hit med vudu. Toaletten är inte riktigt lämpad för att göra vudu. Och också tänk på att det fortfarande är coronatider. Så att man inte kommer hit om man känner sig dålig. Eller om man har varit i kontakt med någon som är sjuk, helt enkelt. Man får vara ansvarsfull. Så, vi börjar här med första hadithen, och det är hadithen ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa istabnu anin nas walau bishusi siwak. Han säger profeten alaihi salatu wasalam, var oberoende från folk. Istabnu är var oberoende av folk, även om det så är att ni ska klara er på miswakens saft. Yani det finns inget mindre. Miswaken är en tandborsten som man använde förr i tiden. En i saften eller det som kommer ut från den. Och det betyder ju här, yani, kan man säga metaforiskt. Yani, klara er från folk, fråga inte folk, var oberoende. Om det så är att ni överlever på minimal yani, existensen. Och det här finns ju också, mashallah, om man kollar på flera av de tidigare lärda. Där man finner att de levde ibland på vatten och bröd eller vatten som bröd som doppade i olja eller dadlar och vatten och så vidare. Och hade de det så frågade de inte någon och tyckte att det här räckte för att klara sig och för att överleva. Författaren nämner sen från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "La yu'minu 'abdun hatta ya'manu jarahu bawa'iqahu." En person är inte en sann troende så länge han inte kan skydda sin granne från hans skada. Eller så länge han inte, eller han är inte en sann troende så länge hans granne tar skada av honom. Och den som tror på Allah och den yttersta dagen ska ära sin gäst. Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala gott eller vara tyst. Och Allah tycker om el-Ghani, den oberoende. El-Halim, den fördragsamma. El-Muta'affif, den oberoende, självförsörjande. Och han avskyr, och yabghud el-Badi el-Fajir, den vulgära syndaren, som är, vad kan man säga, jobbig då han frågar eller tigger. Och den hadith är berättad av el-Bazzar, och den är sahih enligt Sheikh al-Bani. Här nämner profeten alaihi salatu wassalam vissa egenskaper relaterade till iman. När man finner så här la yu'min, så betyder det inte att personen inte är muslim, utan det betyder att han har en brist i sin iman. Och det är viktigt att förstå sig på. För läser man bara hadithen, han är inte troende. La yu'min. Kanske man tänker, wow, han är inte muslim. Nej, han är muslim, men han är en muslim som har brist i sin tro. Här, vem är inte troende? Den som inte kan skydda sin granne från sin ondska. Du har en skyldighet i islam att inte störa och skada din granne. Din granne ska inte behöva lida av att bo vägg i vägg med dig, eller under dig, eller över dig. Du ska inte vara en plåga för ditt grannskap, utan du ska vara en person som främjar den här grannsemjan. Vad heter det? Det är inte grannandan. Eller är du en person som är en god granne, medmänniska, hjälper till, ställer upp, lånar ut, ger bort, håller upp dörren och yani, det orsakar inte problem. Det har tyvärr vi ser i många av våra områden. Yani, jag har sett folk som kastar skräp från balkongen. Soppåsar och blöjor. Och behöver jag berätta om hur det ser ut i våra soprum? Yani, Allah mustan. Och det är det sorgligt att det ska vara så. Folk kastar saker, de spottar i hissen och sånt. En muslim beter sig inte på det här sättet. Eller ibland man har varit med om grannar som börjar borra mitt i natten och står och banka och gör olika aktiviteter och så vidare. Kom igen, ni stör inte din granne. Det är det viktigaste budskapet. Och det är från imans egenskaper. Och det andra budskapet i hadithen var att om du tror på Allah och den yttersta dagen. Och där finner vi ofta i Koranen och Sunna. Att tro på Allah nämns tillsammans med tron på nästa liv. Tron på Allah är grunden i allting. Och tron på nästa liv är som moroten till att göra gott. Där man vet att man belönas för det man gör. Och att man kanske straffas för det man inte gjort eller det man gjort fel. Så att tro på Allah och den yttersta dagen. Så den som tror på Allah och den yttersta dagen, vad ska han göra för någonting? Han ska ära sin gäst och daif. Och gäst, det är här inte bara en besökare. Utan om man talar om daif i vad kan man säga, i de här termerna, så är det en person som kommer från en annan stad. Han kommer till din stad och han är resande. Han kanske inte har någonstans att bo. Då har du en skyldighet att ta hand om honom. Du har skyldighet att ta hand om den här gästen i 3 dygn. Och vad som är utöver det är sadaqa. Och låt den som tror på Allah och den yttersta dagen tala väl eller vara tyst. Det här är en av de mest utmärkande egenskaperna som muslimen har. Att han är försiktig med det han säger. En mu'min, en samtroende, öppnar inte bara munnen och kastar ut sig var som helst. Utan han tänker 2 gånger innan han talar. För han vet att orden räknas som en gärning. Men vi i det här livet gör ju gärningar, goda eller onda. Men visste du att ditt tal också är gärningar? Yani bön och fasta och så vidare. Att tala är också en gärning. Och tungan är antingen för dig eller mot dig. Antingen talar du gott eller du är tyst. Och det nämndes inte här ett tredje alternativ. Utan antingen så talar man gott eller man är tyst. Har du ingenting bra att säga, vare sig det är världsligt eller religiöst, så var tyst. Tala inte, för orden kommer att skrivas ner av dina änglar. Och sen kommer de att presenteras på domedagen. Så muslimen är försiktig med vad han säger. Och det tredje, eller här vad som nämndes då, är att Allah tycker om el-ghani, el-halim, el-muta'affif. 3 egenskaper. Allah tycker om personen som är ghani. Ghani kan översättas till rik. Men det är inte det som här menas. Utan vad som här menas är att han är oberoende. Han är oberoende och han är nöjd med vad Allah har givit honom. Oberoende av andra. Självförsörjande. Och nöjd med vad Allah har givit honom. Halim, enligt de lärda, är alladhi la yastafizzahu al-ghadab. Al-halim är den som inte vad kan man säga, inte kan kontrollera sin ilska. Al-Halim är den som kan kontrollera sin ilska. Den är personen, man ser på svenska, fördragsam, eller han är förlåtande, han är överseende, tålmodig, Halim. En väldigt vacker och fin egenskap. Inte personen som har den här korta stubinen och minsta saken händer och han exploderar och kastar ur sig fula ord och gör saker som han sedan ångrar och så vidare. Alla i hans omgivning är rädd för honom. Nej. Det är inte så muslimen ska vara. Den muslimen ska vara halim. Han ska vara från al-kadhimin al-ghayb. De som lägger band på sin iska. För han vet att profeten alaihissalam sa la taghdab. Bli inte arg. 3 gånger. Bli inte arg. För ondskans grund är just ilska. Så muslimen undviker att bli arg. Och undviker de saker som gör honom arg. Och även om han skulle bli arg, han försöker att lägga band på sin ilska. Al-Halim al-Muta'affif. Al-Muta'affif är här personen som är oberoende. Men han klarar sig själv. Och al-Iffa, det kan vara olika kategorier. Al-Iffa anil-haram. Att man avstår från vad som är förbjudet. Som att inte begå zina. Det är en form av iffa. Det är en obligatorisk iffa. Och så har vi här al-Iffa. Att man är oberoende av andra. Man försöker att klara sig själv så gott man kan. Och Allah subhanahu wa ta'ala hatar al-badiyu. Och det är personen som är vulgär. Al-fahish saliq al-lisan. Personen som är vulgär, han är pervers. Och han är salit al-lisani. När hans tunga, den anfaller, den attackerar allt och alla. Han snackar skit om allt och alla. Det är al-bavi. Al-fajir. Han är syndaktig. Han är den personen som är smutsig i munnen. Han är syndaktig i sitt agerande. Och han är al-sa'il al-mulih. Han är den som jahlif hatta yaqdi hajata. Han är så här jobbig person när han vill ha någonting. Och han svär vid Allah tills han får det han vill ha. Jag har säkert sett sådana personer. Säger nej, tyvärr, hur det går. Säger, wallahi billahi, du ska ge mig och hit och dit och jag har gjort. Och, sen, och han svär och svär och svär och kommer med olika. Väldigt jobbigt. Plus de här andra dåliga egenskaperna. Allah måste. Sen så nämns en hadith från Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "El-yadu al-ulya khayru min al-yadi al-sufla." Den givande handen, eller den övre handen, är bättre än den undre handen. "Wabda biman ta'ul." Och börja med att ge dem du är skyldig att försörja. "Wa khayru sadaqa ma kana 'an dhahri al-ghina." Och den bästa sadaqan är den som är utöver det man klarar sig ifrån. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهُ. Och den som strävar i att ha iffa, vara oberoende, kommer Allah att göra oberoende. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهُ. Och den som gör sig självförsörjande och endast vänder sig till Allah, kommer Allah att underlätta ett sådant tillstånd för. Och den är hadith i Bukhari muslim. Här nämns det vi poängterade tidigare, att det finns tre händer. Det finns Allahs hand, Allah som ger till allt och alla. Han är Raza, Al-Wahhab. Och sen har vi den givande handen, den försörjande handen. Och sen har vi den tagande handen, eller den frågandes handen. Så vi har tre händer. Och man ska som muslim alltid försöka att vara den som inte är den tiggande personen, utan den som ger. Och sen när man ger, vem är det man ska börja med att ge? Profeten alaihi salatu wasalam sa: börja med dem som du är skyldig att försörja. Du har en skyldighet att försörja dina barn, din fru, kanske dina föräldrar om de är fattiga, kanske syskon eller barnbarn eller liknande, och de är i en svår sits och ingen annan än du kan försörja dem. Så man har ibland en försörjningsskyldighet. Så börja med dem före andra människor. Och det här är ju logiskt. Ska du skicka pengar till andra sidan jorden, till någon som svälter, och dina egna släktingar går och sover hungriga? Det är ju fel. Så börja med dem som står dig närmast. Och det kommer att komma till kapitel om detta senare, inshallah. Och den bästa sadakan är den som man ger igen utöver det som är kvar igen. Man försöker att inte spara på sig för mycket, utan man skänker av det man har kvar, eller fadl som det heter. Och sen nämndes de här två viktiga punkterna. Och det är hur man uppnår al-iffa och al-ghina. Hur man blir oberoende, självförsörjande. Jo, genom att kämpa i att vara. Och man ger stavning. Den som kämpar i att vara oberoende och självförsörjande. Och inte fråga folk, kommer Allah att göra oberoende och självförsörjande? Men Allah kommer att ta hand om den här personen. Och då säger de lärda, Allah kommer att ge honom rikedom i hjärta. Och Allah kommer att täcka de behov som finns. Men om han har den här inställningen, namn, jag har det svårt. Namn, jag är nästan svältande på gränsen. Men jag frågar ingen annan än Allah. Jag ska inte gå och tigga av folk. Allah kommer att ta hand om den här personen. Och det är ett löfte i denna hadith. Tänk på det. Att om du har den här inställningen, Allah kommer att ta hand om det. Och jag vill också här poängtera att om ni känner någon som är i en svår situation, han är i behov, och ni vet att den här personen, han har den här izzan, han har den här heden av att inte sänka sig själv och gå och tigga och fråga. Han skulle komma till dig och kunna fråga, du skulle ge honom pengar. Men han har den här heden att inte göra det. Då ska du vara den som erbjuder, så han slipper fråga. Han är i behov av att fråga nästa, men han gör inte det på grund av dessa hadither. Men du kan ju också gå till honom och erbjuda sig, broder. Eller genom ett tredje part. Ett kuvert här, 10 000 till hyran. Varsågod. Från vem? Allah, en broder vill vara hemlig. Han kan inte säga nej. Eller hur? Alltså, på något sätt. Och ska tvinga på honom pengar. Han kanske till och med när du kommer med en gåva så är det inte ha den. Fast han är i behov. Så att man hjälper de som är i behov. Och här lär vi oss också en viktig punkt. Och det är att man som muslim ibland kanske har en brist i vissa egenskaper. Vilket vi alla har. Vi har brist i vår karaktär. Vi har brist i det ena och det andra. Men att det går att träna. Det går att stiga i goda egenskaper. Att öka sina goda egenskaper. Och här nämndes var att den som yani, kämpar i att ha iffa och tillrinna, Allah kommer att ge honom dessa goda egenskaper. Och i den andra hadithen var profeten alaihissalam, och jag kan garantera paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Förbättrar. Det betyder vad att man kan förbättra sin karaktär. Man kan kämpa i att förbättra sin karaktär. Och det är ett svar på de som säger nej. Jag är på det här sättet. Jag kan inte ändra. Jag har alltid varit så här. Jag var så här innan, jag är så här nu. Det är fel. Jag är otålig. Jag är snål. Jag är fel. Nej. Gilla inte läget med att ha dåliga egenskaper. Utan försök alltid att övervinna. Och när du kämpar och kämpar och kämpar, då kommer det att försvinna sakta sakta. Kom ihåg det. Och det lades till i en liten hadith att profeten alaihissalam frågades om någonting och han gav och frågades och gav tills det han hade tog slut. Och sen så sa han: "Ma yakunu 'indi min khairin falan udakhirahu 'ankum." Vad gott jag än äger kommer jag inte att spara det från er. Jag kommer inte att hålla det tillbaka till mig själv och inte ge det till er. Och den som har en iffa, och man yasta'f, den som har en iffa, han är oberoende, kommer Allah att göra oberoende. Och den som är självförsörjande kommer Allah att göra självförsörjande. Och den som är tålmodig, eller den som kämpar att vara tålmodig, yatasabbar, yasabbir på Allah, kommer Allah att ge tålamod. Och ingen person har fått en bättre och större gåva än tålamod. Här finner vi, utöver vad som nämndes i tidigare hadith, profetens generositet alaihi salatu salam. Han var som Abdullah ibn Abbas sa, ajbadun nas, den mest generösa av människor. Eller hur? Det finns ingen mer generös människa som gått på jorden än profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Visste ni det? Han var den mest generösa människan. Aldrig sa han nej om han frågades om någonting. Aldrig, någonsin sa han nej om han frågades om någonting. Subhanallah. Och han gav, om det så var, det sista han hade. Som i denna hadith. Han gav tills det inte fanns någonting kvar. Och han sa ju, som vi nämnde i förra föreläsningen, ni kommer aldrig finna mig fattig. Finns inte. Eller i alla fall, ni kommer aldrig finna mig snål. Ni kommer aldrig finna mig snål. Och han sa också, Allah har förbjudit snålhet för mig. Finns inte med. Utan mashallah, ge, var generös. Och därför, till och med när folk som var icke-muslimer fick gåvor, de fick stora gåvor för att när ni visade dem islams goda sidor, så återvände de till sitt folk. Vad var deras beskrivning av profeten alaihissalam? Människor, bli muslimer, för Mohammed ger utan att frukta fattigdom. Han ger utan att frukta fattigdom. Det finns inte med på hans agenda att han tänker att om jag ger det kommer inte ha kvar. Han gav och visste att Allah subhanahu wa ta'ala skulle ersätta och Allah skulle försörja. Och det andra tillägget i hadithen är just det här med tålamod. Att den som kämpar i att ha tålamod, jobbar med sitt tålamod, kommer Allah att göra tålmodig. Allah kommer att göra honom tålmodig. Och sen så sa profeten alaihi salatu salam, och vet att ingen har fått en större och bättre gåva än tålamod. Men det är en av de största gåvor du kan få. Och då förstår man här vikten av att man som muslim ska vara tålmodig. Och faran att vara otålig. Och ni känner ju alla till att tålamod är i tre aspekter. Man kan kategorisera tålamod i tre saker. Tålamod i att dyrka Allah. Göra Allahs påbud. Två, tålamod i att hålla sig borta från synden. Och tre, tålamod i att acceptera ödet och livets motgång. De här tre aspekterna måste genomsyras av tålamod. För har du inte tålamod i att lyda Allah subhanahu wa ta'ala, kommer du hoppa över vissa av dina böner. Du kommer att hoppa över vissa dagar i Ramadan för att du pallar inte. Du har inte tålamod. Du har inte tålamod med uppfostran av dina barn. Du har inte tålamod med din fru. Du har inte tålamod med släktingar, med föräldrar. Det är en och det andra. Vilket gör att du kommer att brista i dina skyldigheter. Och två, du kanske inte har tålamod att avstå från haram. För haram kommer med frestelser, lockelser. Och då gäller det att kunna stå emot. Och det är inte alltid enkelt. Därför gäller det att man biter ihop och har tålamod. Och inte faller in och ger efter. Och ger gehör till dessa kall som kallar till det förbjudna. Och sen tålamod i ödet. Livet präglas av motgångar. Förlust av nära kära, förlust av egendom, förlust av hälsa och så vidare. Och de här måste bemötas med tålamod. Och man säger att det här är från Allah subhanahu wa ta'ala. Qadr Allah wa mashafa. Det här är ödet, någonting Allah har skrivit. Allah han är hakim, Allah har en vishet i allting han har bestämt. Jag accepterar. Och jag är nöjd med vad Allah har bestämt. Och det här som Allah har gjort, det är det bästa. Annat skulle inte ha varit det bästa. Det som har hänt mig, denna motgång, det är det bästa som kunde hända mig. Genom att ha den inställningen är inte enkelt. Det är lättare sagt än gjort. Så tålamod är nyckeln till framgång. Och vet att du inte kommer in i paradiset utan tålamod. Du klarar inte den här sirat al-mustaqim, den här långa vägen, prövningen av att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala dag in och dag ut, utan tålamod. Och därför, vad är välkomstfrasen som änglarna säger till de troende när de går in i paradiset? Salamun alaikum bima sabartum. Den första saken änglarna säger, de står vid porten i paradiset, när människorna ska gå in, de säger tålamod, eller välkom, salamun alaikum, det är en frid över det, bima sabartum. På grund av ert tålamod. Yani, träd in i paradiset. Så utan tålamod kommer du inte komma in i paradiset. Och därför är just gåvan av tålamod någonting väldigt, väldigt stort. Och någonting som varje person måste träna på. Nu, hur många äktenskapsproblem ser man inte på grund av en brist av tålamod, eller hur? Och hur många vänskaper mellan personer bryts inte på grund av bristen av tålamod, och så vidare, och så vidare. Det berättas sen från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu att Jibril alayhi salatu wassalam kom till profeten alayhi salatu wassalam och han gav honom ett väldigt vackert råd. Jag nämnde den här hadith, men den är så vacker att jag inte kan hoppa över. Jibril alayhi salatu wassalam, han sa: Ya Muhammad, ish ma shit. Ya Muhammad, lev så länge du vill, för du kommer en dag att dö. Gör vad du vill, för du kommer att belönas för det du gör. Älska den du vill, men du kommer att skiljas från honom. Och vet att en troendes sharaf, heder eller ära, är i hans nattbön. Och hans izza, eller hans heder, ligger i att vara oberoende från människor. Och denna hadithen med shaykhen, att den är hasan lillahi. Så vad är det här Jibril påminner profeten om alaihi sallallahu alaihi wasallam? Och det är också en påminnelse till oss alla. Att lev i det här livet så länge du vill. Och det valet kanske inte vi har. Profeterna fick ju välja vid döden, eller fick välja om de skulle fortsätta leva eller om Allah skulle ta deras liv. Och profeten Muhammad alaihissalam, när han fick detta val, valde vad som finns hos Allah, då han sa Rafiq al-A'la. Och men i slutändan så kommer vi alla att dö. Det finns ingen människa som inte smakat på döden, utan alla människor kommer att dö. Och gör, agera hur du vill, för du kommer att slå till svars för det vi gör. Och det är också påminnelse till oss att vad vi än gör, gott eller ont, så kommer vi att slå till svars för det vi har gjort. Eller hur? Vi kommer att finna det vi har gjort framför oss på domedagen. Och älska vem du vill, men du kommer i slutändan att skiljas från denna person. Så att vem vi än älskar och hur mycket vi än älskar denna person, måste vi vara redo att släppa taget någon dag. Vi kanske lämnar personen, eller personen kanske lämnar oss. Eller hur? Så är det. Och vet att en troendes sharaf, vad kan man säga här? Sharaf på svenska?
Heder.
Ligger i hans nattbön. Och vet att hans izza, eller hans ära, ligger i att vara oberoende av människor. För det sa att personen som ständigt går och tigger sänker sig själv, förnedrar sig själv, vanära sig själv. Och genom att vara oberoende så ärar man sig själv. Författaren nämner sedan en väldigt vacker hadith också från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alihi salatu salam sa: "Laysa al-ghina an kathrat al-arab, walakin al-ghina ghina an-nafs." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Han säger profeten alihi salatu salam: "Rikedom är inte att äga mycket saker, utan rikedom är att vara rik i själen." Och han nämner en liknande hadith från Abu Dharr, där han sa i Abu Dharr: "Tror du att mycket materiella egendomar är rikedom?" Och då säger Abu Dharr: "Nam, ja, det är Rasulullah." Och då så säger han: "Ser du att lite pengar är fattigdom?" Och då säger han: "Nam, ja, Rasulullah." Och då så säger profeten alaihissalam: "Innamal ghina ghinaul qalb wal faqr faqrul qalb." Att den sanna rikedomen är hjärtats rikedom. Och den sanna fattigdomen är hjärtats fattigdom. Mashallah. Den här hadithen tar upp ett ämne som kallas för al-qana'a. Al-qana'a är att vara nöjd med det Allah har givit en. Eller att vara nöjd med lite. Att vara nöjd med det Allah har givit en. Al-qana'a. Man kan säga att det är kanske motsatsen till girighet. Och här lär oss profeten alaihi salatu salam att rikedomar är inte att ha mycket pengar på konto. Det är inte att ha många bilar, att ha ett stort hus. Det är inte en riktig rikedom. Utan den sanna rikedomen är att vara rik i hjärtat. Att vara nöjd med det Allah har givit en. Och den sanna fattigdomen, det är inte att ha lite pengar på sitt konto. Att inte ha pengar i plånboken. Det är en form av fattigdom. Men den sanna fattigdomen är att vara fattig i sitt hjärta. Så han talar här om det själsliga. Mashallah. Och det är väldigt vackert och viktigt att muslimerna har den här egenskapen. Och speciellt idag, i denna tid som har blivit väldigt materialistisk. Där folk är väldigt fixerade vid det yttre. Vid ägodelar och prylar och ha utseende och kläder och klockor och det ena och det andra. Eller hur? Jag behöver inte informera er. Ni vet bättre än mig. Så i den här tiden är det viktigare än någonsin att man som muslim försöker att uppnå den här själsliga rikedomen. Vilket är att vara rik i sin själ. Att vara nöjd med det Allah subhanahu wa ta'ala har givit en. För hadithen nämner också: "Warda bima qassara Allahu lak takun aghna an-nas." Att vara nöjd med det Allah har givit dig. Och du kommer att vara den rikaste av människor. Subhanallah. Rikaste av människor definieras hur i islam? Inte genom att äga mycket saker och ha mycket status och ha mycket pengar. Nej, det är inte den rikaste människan. En sådan person som äger mycket materialistiska saker kanske är den fattigaste människan. I själen. Och det här är också bevittnat. Hur många av dessa kändisar, miljonärer, är inte olyckliga inombords? Går inte nästan alla av dem till en psykolog? Eller hur? Äter inte många av dem antidepressiva mediciner? Tar inte många av dem självmord i slutändan? I ung ålder. Flyr inte många av dem på verkligheten till narkotika och alkohol? Och så vidare. Skulle de behöva göra det om de vore lyckliga? Ja? Den som har den här riktiga lyckan behöver inte fly till narkotika och alkohol. Eller hur? Behöver inte gå till en psykolog. Utan lever i verkligheten och njuter av livet. Och subhanallah, det här är en gåva som Allah subhanallah ger muslimer. Som inte finns någon annanstans. Att du kan vara fattig men du kan vara rik. Och det här har man sett. Man har mött folk. När man har rest i världen. Folk som har haft det svårt. Folk som har haft det kämpigt i livet. Men subhanallah, det finner de lyckliga. Glada. De gladaste av människor. Och det är som att de inte har något bekymmer. Eller hur? Men när pengarna kommer och ägodelarna kommer så ökar personens bekymmer. Och det är egentligen tvärtom till vad folk tror. Att med rikedomar försvinner bekymmer. Nej, kanske vissa bekymmer försvinner, men det kommer nya. Är det inte så? Jag säger inte att det är förbjudet att vara rik. Men jag säger att riktig rikedom som värderas i islam, det är den här själsliga rikedomen. Och vissa av de lärda säger också här att en person som inte är nöjd med det Allah har givit honom. Den här personen som ständigt är girig, al-hakum al-takathur. Han vill alltid ha mer och får aldrig nog. Han har den här tama'a, den här girigheten, den här hungern efter dunya. Den här personens tomhet och fattigdom i hjärtat leder honom till att avundas. Och avund leder till hat. Och leder honom till att kanske förtrycka och ta på personen, människornas pengar på orättvist sätt. Och leder honom till många andra dåliga egenskaper, vilket gör honom föraktad och hatad av andra människor. Är ni med? Det här är också någonting att bevittna. Att de girigaste av människor, det är oftast de sämsta av människor. De ondaste av människor. Medan personen som är oberoende, han är nöjd med Allah har givit honom. Han mår bra, alhamdulillah. Han låter dina saker vara. Han försöker inte ta en krona från dig. Eller hur? Den personen blir ju omtyckt med sig. Så en väldigt, väldigt vacker hadith som jag hoppas att vi ska ta med oss idag. Och tänka på. Och inte bli eller besatta av det materialistiska. Det världsliga. För det är inte det viktiga. Har du iman i hjärtat? Har du tro på Allah i hjärtat? Har du kärlek till profeten Muhammad a.s.w.? Har du längtan efter nästa liv i hjärtat? Strävan efter paradiset i hjärtat? Alla de här goda egenskaperna. Och tilliten till Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Men vad mer vill du ha egentligen? Det nämndes också här från Zayd bin Arqam radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Ya Allah, jag söker skydd hos dig från kunskap som inte gynnar. Och min qalbin la yakhsha, och från ett hjärta som inte fruktar. Och min nafsin la tashba, och från en själ som aldrig blir mätt. Och min da'watin la yustajabu laha, och från en åkallelse som inte blir besvarad. Profeten alaihi salatu wassalam har gjort en dua. Bad om att få någonting eller sökte skydd för någonting. Man kan göra dua på två olika sätt. Okej? Så att man kan be om nyttig kunskap och man kan söka skydd från onyttig kunskap. Vilket indirekt är att be om nyttig kunskap, eller hur? Så vi finner ofta en isti'ada. Han söker skydd från olika saker. Som vi gör i salam. Vi söker skydd från fyra saker. Eller hur? Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr wa adab al-jahannam och så vidare. Vi söker skydd, det kallas för isti'ada. Så profeten alaihi salatu wassalam brukar ofta söka skydd från dåliga egenskaper och tillstånd. Och här sökte han skydd från fyra saker. Det första var en kunskap som inte gynnar. Och vad är en kunskap som inte gynnar? Det är en kunskap som inte sätts i praktiken. Eller en kunskap som, om den är världslig, är skadlig. Som att studera till exempel en form av filosofi som förstör din tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Eller du får en felaktig tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Där man börjar få en väldigt skakig tro och ifrågasätta saker och förneka saker och ting. Då är den här kunskapen skadlig. Eller kunskapen om magi, svart magi. Det är ingen nyttig kunskap, det är en skadlig kunskap. Och det finns andra kunskaper som också är skadliga. Eller en islamisk kunskap som du söker med avsikten av världsliga angelägenheter. Du vill lära dig någonting inom islam för att få status, för att få pengar. För att folk ska vända sig till dig och ställa dig frågor och liknande saker. Du har inte en uppriktig avsikt i att söka denna kunskap. Då är den mot dig och inte för dig. Då är den skadlig. Då gör det att man korrigerar sin avsikt till det bättre. Så kunskap kan vara skadlig. Och han söker skydd från den skadliga kunskapen. Och han söker skydd från ett hjärta som inte fruktar. Och då säger de lärda här, ett hjärta som inte är mottagligt. Det har blivit hårt, det har blivit sjukt. Höljet har börjat lägga sig runt hjärtat. När al-mawa'id, när påminnelserna kommer, när Koranen reciteras, så går det inte in i hjärtat. Hjärtat stöter bort det goda. Det här är någonting som är väldigt, väldigt farligt. Och någonting muslimer ska skydda sig ifrån. Så han sökte skydd från hjärta som inte fruktar. Och han sökte skydd från själen som aldrig blir mätt. Och det här är det vi talar om. Att tamma, den här girigheten. Och att inte få nog av dunya. Att aldrig bli mätt av dunya. Alltid vilja ha mer. Och inte nöja sig med det Allah har givit den. Och det här gör ju människan, yani leder ju människan till ett ont tillstånd. Och det nämndes ju också i hadithen. Att det finns dumma människor som yani Allah Azza wa Jalla har försvårat deras angelägenheter och de springer bara efter dunya och i slutändan kommer inte någonting av dunya till dem förutom det Allah har skrivit. Så det finns sådana människor som subhanallah aldrig blir mätta. Och den fjärde, han sökte skydd från en dua som inte accepteras. Och där är det också indirekt att söka skydd från tillståndet som leder till att ens dua inte accepteras. För det är inte så att du lyfter dina händer till Allah i uppriktighet, uppfyller villkoren för dua och Allah inte accepterar din dua. Nej, det är inte så. Utan det finns en bakomliggande orsak till varför Allah inte accepterar din dua. Och det är den man söker skydd ifrån. Som att man kanske äter haram. Man kanske man har gjort bull mot människor och liknande saker som gör att Allah inte accepterar hans dua. Eller man kanske ber om någonting förbjudet. Och så vidare. Så muslimer söker skydd från detta. Att åkalla Allah och att hans dua inte accepteras. Författaren nämner sedan en väldigt vacker hadith från Abdullah bin Amr radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Rawahu Muslim. Han säger vår älskade profet alaihi salatu wassalam: "Framgångsrik är den som underkastat sig Allah, den blivit muslim. Och han har fått tillräckligt och han är nöjd med det Allah har givit honom." Och ni vet ordet aflah eller falah i islam, det är väldigt omfattande. Qad aflah al-mu'minun, att få framgång. Något väldigt, väldigt stort som tyder på en enorm framgång. Vem är här den framgångsrike? Det är den som har dessa egentligen enkla egenskaper. 1. Allah har väglat dig till islam. 2. Allah har givit dig tillräckligt. Och 3. Du är nöjd med det Allah har givit dig. Du är muslim. Du har mat på bordet. Du har tak över huvudet. Du kan försörja din familj. Och du är nöjd med det Allah har givit dig. Det här, du är en framgångsrik person i det här livet. Och ni vet ju hur man ibland definierar framgångsrik person. Det här är en framgångsrik person. Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och det finns, ska vi se här. Vart är den här liten? Tayyib. Tayyib, vi går vidare till nästa hadith. Där profeten alaihi salatu wassalam sa ibn Adam att du spenderar och ger de pengarna du har över är bättre för dig än att hålla kvar dem, och att hålla kvar dem är sämre för dig. Wa la tulamu ala al-kafaf, du klandras inte för att leva måttligt, och börja med att försörja dem du är skyldig att försörja, och den givande handen är bättre än den tagande handen. Så finner vi vad? Att det är bättre att man skänker av det att Allah Azzurajal har givit en extra. Yani om du har en inkomst, du har sparat kapital, det är okej. Men att ge och inte bara sitta och spara och spara och spara är bättre. För att de här pengarna som du sparar kommer kanske försvinna om de inte har ett annat syfte än att spara till hajj eller något sånt. Men om du ger dem till sabilillah, utöver det som dina plikter, ger du fisa bilillah, så kommer de här pengarna att investeras och kommer att gynna dig i kommande liv. Vilket är bättre för dig. Men om du däremot tillbaka håller pengar du är skyldig att ge, då hamnar du i synd. Du inte betalar zakat. Du inte försörjer din fru och dina barn och så vidare. Alltså, då hamnar du självklart i synd. En man kom och sa: "Ya Rasulullah, awsini wa awjiz." Ya Rasulullah, ge mig ett råd och håll det kort. Då så sa han: "Alayka bil ya's mimma fi aydi an-nas." Jag råder dig att inte lägga vikt vid människornas egendomar. وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْذَرُ مِنْهُ. Och jag varnar dig för det som du sedan behöver be om ursäkt för. Så två saker. Det första var vad? Att yani, bry dig inte om vad andra människor har. Gå inte och tänk på vad andra har och du inte har. Och därför, vi nämnde detta förra veckan också, när mannen sa, ja Rasulullah, hur kan jag bli älskad av Allah och älskad av människor? Man har hört den här biten. Ja Rasulullah, hur kan jag uppnå? Hur kan jag få Allahs kärlek och människornas kärlek? Två stora frågor. Vad sa profeten a.s.? Izhad fi dunya yuhibbaka Allah. Ha zuhud i dunya, var avhållsam i dunya och sträva för nästa liv och var inte besatt av detta liv, så kommer Allah att älska dig. Wazhad fi ma fi aydi nas yuhibbuka nas. Och ha zuhud i vad folk har i handen. Alltså bry dig inte om vad folk har i handen, deras materiella saker, så kommer människorna att älska dig. Människorna kommer att tycka om dig. Och det här är någonting vi säkert kan relatera till. Att om du har en vän, du vet att den här vännen, han är inte ute efter någonting världsligt du har, någonting materialistiskt du har. Om du skulle hamna på botten och förlora allt, han skulle vara din vän lika mycket som han är idag. Och han skulle hjälpa dig så gott han kan. Inte den här personen du älskar. Men när du ser en person, du vet att han kommer bara till dig när du har någonting, när du har fått någonting. Du vinner någonting eller du får någonting, en stor gåva, några miljoner, och mashallah, han blir din bästis plötsligt. Men hur kommer det sig? Är det en riktig vän? Finns det en bakomliggande orsak? Så ja, när du vet att en person inte vill ha någonting av dig, det är någonting, mashallah, någonting som gör att personen blir älskad av dig. En genuin vänskap. Den är inte världsliga. Och jag varnar dig för de saker du kommer att behöva be om ursäkt för. Ja, säg inte någonting som du imorgon behöver säga förlåt för. Gör inte någonting som du imorgon kommer behöva göra toba. Utan försök alltid att fatta kloka beslut. Masha. Här kommer den hadithen som jag letar efter, som är relaterad till al-qana, det här med att vara nöjd med det Allah har givit dig. Profeten alaihi sallallahu alaihi sa, men asbaha minkum aminen fi sirbihi. Den som av er vaknar upp trygg i sig själv, eller sitt hem, sin familj. Mu'afan fi jasmihi. Och han är frisk i kroppen. Indahu quta yawmihi. Och han har mat för dagen. Faka'annama hujjirat lahu dunya bi hadafiriha. Och han har mat för dagen. Då är det som att Allah samlat jorden från alla dess kanter till honom. Ha? Och den hadith vi citerar nu. Vad det här profeten nämner alaihi sallallahu alaihi sallam? Att om du på morgonen vaknar upp och du är trygg, du är säker, du lever inte i rädsla, du och din familj lever i trygghet och du har siha, du har hälsa, du har inga sjukdomar och du har mat för dagen, då är det som att Allah har samlat dunya för dig. Är inte detta våra tillstånd? Och bättre. Vi har inte bara mat för dagen. Vi har mat för veckan, för månaden. Eller hur? Så handlar det. Så väldigt viktigt att man är tacksam. Ständigt tacksam. Till Allah subhanahu wa ta'ala. Över alla dessa gåvor som man har fått. Och därför så sa jag också profeten alaihissalam, وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرْنَاسِ. Och var nöjd med det Allah givit dig, du kommer att vara den tacksammaste av människor. Och det här är någonting som man själsligt mår väldigt bra av. Att du har det här al-qana'a. Wallahi, du kommer att vara den lyckligaste människan. Dunya, det spelar ingen roll. Du förlorar, du vinner, det kommer, det går. Det är inte det som avgör ditt humör. Så att ha det här al-qana'a, var nöjd med det Allah givit dig. Och se, som vi sa i förra lektionen, på att det finns folk som har det mycket sämre än det. Vem är du att sitta och gnälla? Alla folk bor på gatan, folk har ingen till, folk lever i sjukdom. Folk har inte mat på bordet, vissa lever på några kronor om dagen. Hittar ingenting, har inte rent vatten, Vem vill du sitta och gnälla och säga jag har ingenting och folk har det bättre än mig och jag är miskin? Wallahi, var tacksam. Och i slutändan, om du inte fått dunia, har du inte fått islam? Ja? Har inte Allah gett dig iman? Och finns det någon större gåva än iman? Ska du sitta och avundas någon som lever i slott och kör fina bilar men är kafir och förnekar Allah azza wa jalla, inte lever upp till meningen med livet? Är det en person som är värd att avundas? Om denna person dör i detta tillstånd kommer vara bränsle i helvetet. Ja, vad skulle avundas denna person? Betyder att du har brist i ditt intellekt, i ditt förstånd, i din din. Du har inte förstått vad det handlar om, saker och ting. Så subhanallah, wallah, vi måste vara tacksam. Allahumma inni a'udhu bika min profeten alaihi wasallam betydde säga, han sökte skydd, han sa Allah min a'udhu bika min zawali ni'matika. Ja Allah, jag söker skydd från att förlora dina gåvor. Ta inte dina gåvor ifrån mig. Så subhanallah. Må Allah bevara oss och skydda oss och förlåta oss för vårt tillkortakommande. Vi har två hadither kvar, inshallah ta'ala, som kompletterar det här mycket viktiga kapitlet av att vara oberoende, självförsörjande och att vara nöjd med det Allah har givit dig. Och det är att arbeta och att tjäna sitt levebröd, tjäna sin egen inkomst. Det berättas från Zubair ibn Awam radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att någon av er tar ett rep och går upp för att samla ved och bära det på sin rygg och sen sälja den, är bättre och sedan med detta skydda sitt ansikte genom från att tigga, är bättre för honom än att fråga människor som kanske kommer att ge honom eller att neka honom. Och denna hadith är Bukhari ibn Majah. Vad är det här profeten säger alaihissalam? Att man kämpar, man jobbar för att tjäna sina egna pengar, är bättre än att gå och fråga andra. Även om det skulle vara ett simpelt arbete, som att du tar ett rep och går och samlar ved i skogen och sen ställer du i centrum och säljer ved. Någon kanske tänker, men vad är det här för person? Vad han säljer ved? Nej, tänk inte så. Tänk, vad är den person som gör det här istället för att tigga? Och det är bättre. Eller gör arbeten, jobba, utbilda dig, arbeta, tjäna era pengar. Och det här är någonting som man belönas för i islam, om man har en god avsikt. Till skillnad från att ducka allt detta. Så jag ska inte utbilda mig, jag ska bara sitta hemma, jag ska inte jobba och mamma och pappa kommer försörja mig. Vad är det här för person? Vad är det här för muslim? Det går inte. Yani, skydda ditt ansikte. Var inte en person som är i behov och beroende av andra. Var istället den, om du nu är den som bor hemma, som tänker att jag borde försörja mina föräldrar. Nu har det gått 18-20 år och de har gett mig, nu är det dags att ge tillbaka. Eller hur? Subhanallah. Och vissa till och med hört, vad säger de här? Varför ska jag jobba? Jag får bidrag. Sjukskriven, socialbidrag. Jag går och jobbar, jag får några tusen. Nej, jag sitter hemma. Vad är det här för inställning i livet? Det är helt fel inställning. Subhanallah. Allah musta'an. Och den andra hadithen är en hadith som berättas från en Qudam ibn Ma'di Yakrib radiyallahu anhu, där han sa att profeten alayhi salatu wasalam sa att ingen person har någonsin ätit någonting bättre än den personen som äter det hans händer arbetat ihop. Och Allahs profet Dawud åt endast från det hans händer hade arbetat ihop. Och den här hadithen är Bukhari. Så här nämner profeten alayhi salatu wasalam att det bästa en person har ätit, när du spenderat och köpt och konsumerat, det är för de pengarna du arbetat ihop. Det är skillnad på att ha egna pengar du tjänat och pengar du har fått av någon annan. De bästa pengarna du har fått är de pengarna du själv arbetat ihop. Och Allahs profet Dawud, vet ni vad Dawud hade för position? Han var konung, eller hur? Subhanallah. Och han hade sån otroligt stor pondus profet. Han arbetade. Han sa inte, jag är profet, kom och ge mig pengar. Jag ska vara hemma, jag har viktigare saker. Han arbetade. Han gjorde vapen, rustningar och sånt. Alla gav honom den gåvan, han sålde dem. Köpte mat och köpte saker till sin familj. Subhanallah. Alla profeter var fåraherdar. Alla. Noah, Zakaria var snickare. De hade arbete. Och det visar på vad att det inte är dåligt eller negativt att ha ett arbete. Det är något positivt, något som islam uppmuntrar till. Du ska arbeta, du ska försörja dig själv, du ska försörja din familj. Det är också en dyrka att försörja sin familj och sina barn, sina föräldrar. Och hur ska du göra detta om du inte har någon inkomst? Så islam uppmanar till detta. Och det finns en vacker athar från Umar radiallahu anhu där han sa att jag ogillar att se en person subahlala. La ya'mal fi dunya wa la lil akhiratihi. Och kama qal. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sa jag ogillar att se en person kan man säga sysslolös. Han varken arbetar för sin dunya eller sin akhirat. Jag menar, hatar att se en sån här person. Vad säger man? Tuggare. Han är bara, han gör ingenting. Han är hemma och spelar PlayStation. Och äter mammas mat. Ingen utbildning. Inget arbete. Och han är inte ens duktig i religion. Religionen måste du ha. Men det Umar han menar att man kanske ligger mer fokus på religionen. Söka kunskap eller någonting sånt. Och på grund av det kanske han inte kan arbeta eller arbeta väldigt lite och han har det svårt. Men han kämpar för att yani, komma upp i religionen. Inte det och inte det. Inte dunia och inte akhir. Han bara slösar bort sitt liv. Och tyvärr är det här tillståndet av många av våra ungdomar nu. Trots att subhanallah vi har ett av de bästa systemen när det kommer till utbildning i det här landet. Vi kan utbilda dig när du vill, till vad du vill, gratis. I den takten du vill. Och på den platsen du vill. Kom igen. Folk i andra länder betalar ibland 500 000 för att få en utbildning, eller? Så är det balash. Sitta hemma och studera distans. En dag i veckan, två dagar i veckan, studera kväll. Och du får bidrag också. Du får pengar för att studera. Nej, jag ska inte studera. Varför? Kom igen, studera. Bli någonting. Tänk er ett arbete. Du kan få mycket pengar. Du kan försörja dig själv, din familj. Och bli oberoende. Slippa fråga andra. Du kan försörja andra. Du kan ta en del av den här inkomsten och göra goda saker. Åka på hajj, åka på umra, åka och studera, söka kunskap, stötta folk som gör gott, bygga moskéer och så vidare. Vilket du inte kan göra om du tar pengar. Så det är väldigt viktigt att man försöker att bli oberoende av andra människor. Och inte vara beroende av andra människor. Så det här var dagens lektion. Må Allah subhanahu wa ta'ala vägleda oss och må Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss för våra synder. Amin. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Kom också på en väldigt fin dua. Känner ni till dua man säger om man är skuldsatt? Är det så kan det? Allahumma. Allahumma. Agnini bi fadlika. Allahumma kfini bi halalika wa agnini bi fadlika amma siwa. Och vad du'an? Allahumma kfini bi halalika an haramika. Ja Allah, låt det som är halal som du givit vara tillräckligt för mig så att jag inte blir beroende av haram eller vänder mig till haram. Och gör mig oberoende med din nåd från andra människor. Men om du säger denna du'a, Allah kommer inshallah ta bort dina skulder. Och det finns också andra du'a, men den här är väldigt enkel och bra att säga. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ghnini bifadlika amman siwak. Väldigt, väldigt fin och vacker. Enkel dua som man kan lära sig och ofta säga inshallah och ta'ala.
Vad var det med det där, det finns något förbud mot att ge pengar till folk som har något diagnos eller handkappade, vad är förbudet kring det?
Wala kurtu sufaha'a amwalikum. Amwalikum. Ge inte de förståndshandikappade era pengar. Det är det du menar, eller?
Ja, vilken kontext är det?
Safi är den som la yuhsinu tasarruf. Han kan inte ta hand om pengar. Alltså, du ger honom 100 kronor för att gå och köpa mjölk, han kommer hem med påse godis. Ja, du förstår det.
Så man ska istället själv handla in sakna av honom, eller?
Ja, precis. En person som inte kan, eller ett barn som är 5 år, skulle ge honom 1000 lapp, liksom. Nej. I handen. Det är han på kontot till som du skulle vara. Man förvaltar deras pengar. Så för här, det kan vara små barn, det kan vara folk som tappat förståndet och det kan även vara en person som är vuxen som handskas vårdslöst med pengar. Förstår du? Det finns ju så här, ibland man får frågor om folk som har släktingar som har familj, de har barn att försörja och som han får pengar, han går och köper knark. Skulle du ge honom pengar? Aldrig i livet. Du får inte ge honom pengar. Det är inte tillåtet att ge honom sadaka. Ge hans fru sadaka istället. Utan att han vet om det, så att hon kan försörja barn. Det hjälper till, förstår du? Men du får inte islam ge sadaka till en person där du vet att pengarna kommer att användas till haram. Det går inte. Och speciellt gång efter gång efter gång och så vidare. Muslimen luras inte, eller begår inte samma fel två gånger. Man lär sig av sina läxor.
Är det sant att Abu Bakr, trots att han var khalifa, sålde varor och sånt i marknaden?
Jag vet inte. Broder frågar om det är sant att Abu Bakr fortsatte arbeta trots att han var khalifa. Jag kommer inte ihåg
det.
Det
stämmer
att
han gjorde slut på hans sista år.
Hans sista år som khalifa, han fortsatte arbeta?
Ja.
Det stämmer.
Jag
tror Amr ibn al-As har fått att han kommer att ta på sig skast. Han
tog vad det
han behövde. Han
tog vad det han behövde.
Ja.
Ramar
samma sak. Tog han det behövde.
Abu Bakr. Alla på detta, Masha. Jag tänkte fråga det här med den som skadade sina grannar, inte en troende.
Ja.
Kan du förklara det så att, om att man inte går ut från islam, men att det är som en varning?
Vi sa ju att haditherna som nämner lärjukning, han är inte troende, betyder inte att man är kafir, om det inte är klart och tydligt. Men oftast så är det att lärjukning eller iman eller kamil, han har inte en fullständig iman. Han har aslul iman, men i den grundläggande islam man måste ha islam, men har inte den iman som är utöver det, den extra, förstår du? Och vi har ju islam, muslim, mu'min och muhsin. De här tre nivåerna, högsta är muhsin. Säger en person, la ilaha illallah, han ber rasulullah, han ber sina fem salam, han är muslim. Sen när han jobbar sig upp i sin tro, han blir mu'min, han får iman, han blir starkare. Och sen muhsin. Men det betyder inte att en muslim inte har iman. Man måste ha iman. Har man inte iman, det är man inte troende. Men det handlar om, de lärde vilka säger här, aslul iman, den grundläggande iman, att tro på Allah och domedagen och ändan och så vidare. Och sen finns det en iman utöver det, vilket är som kommer när man gör goda gärningar. Det är den som man inte har om man är en person som stör sina grannar, skadar sina grannar, den som ljuger och den som gör, förstår du? Då är man inte en fullgodad troende. Man syskar den här frågan.
Är det bättre att ge till sin familj, även om man inte är försörjningsskyldig, än att ge till exempel till
brunprojekt
i andra länder och så
vidare? Mm, mycket bra fråga. Och det kommer komma, inshallah ta'ala, ett kapitel om just att försörja sin familj och sina barn och belöningen för det. Så just den frågan om vad är bäst, att försörja sin familj eller att ge i välgörenhet i goda projekt. Och den generella regeln är att det alltid är bäst att börja med de som står den närmast. Om de är i behov, om de är i behov, alltså om pappa och mamma jobbar och har en stor inkomst, så kanske de inte är i behov av din lilla inkomst, utan då kanske det är bättre att hjälpa folk i behov. Men om dina föräldrar är i behov, din familj, då blir det ju fel att du går och bygger brunnar i ett annat land och din pappa kan inte ens betala hyra, förstår du? Utan då har ju det företräde som haditen här nämner, och det är den bästa sadakan, den man ger på sin familj. Den bästa maten är den mannen stoppar i munnen på sin fru. Det är den bästa sadaqan. Och det är också något som många av oss kanske inte tänker på. Vi tänker det är jobbigt när vi går till Willys och handlar och kvittar till så här långt. Men tänk att det är sadaqan. Tänk att det är sadaqan. Varje månad, du spenderar pengar, betalar hyra. Man. Tänk att det här är faktiskt försörjning, och försörjning i islam är en skyldighet, en religiös plikt, och det är den bästa formen av sadaqan som du belönas för. Gärna det, och att skicka pengar till fattiga är samma sak. Men vi tänker det som att kallas pengar för kön. De är borta. Eller hur? Han som är mycket utgifter. Ja, du är borta.
Är det fel att tacka nej om någon ger en gåva? Alltså vi ser någon ger en gåva.